CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Att Pippi inte ska säga nej kung längre till sin pappa utan bara kung.
Jag har sett många män på internet.
Ja,
då tänker inte jag skaffa barn. Vet du vad? Det är helt okej.
Okay. Det är ju invandrarnas fel. Vi tar hit invandrare som inte kan respektera att här i Sverige, det, vi röker vi inte på utan vi super ner oss.
Och, men har du belägg och, för allt detta?
Belägg och belägg. Alltså det är... men,
det är det. Dags för Sommar i P1 med Soran Ismail.
Där är jag. Vid 2 års ålder. Vi bor i en liten lägenhet i Söderhamn och jag ropar Kurdistan, solidaritet!
En känd svensk komiker utreds nu för flera våldtäkter enligt uppgifter till...
Det var en stor chock.
Vad är sant? Vad är en sanning? Spelar det någon roll vad som är sant?
Om du är en person som har byggt din persona, din karriär på att vara den fina killen, så är det klart att ditt fall blir högre.
Ja, sällan har väl någon lyfts upp så snabbt och så högt i svensk offentlighet som komikern och debattören Soran Ismail. Därför blev också fallet desto hårdare när han av flera kvinnor under MeToo-hösten anklagades för olika sexualbrott. Och att alla formella misstankar snabbt lades ner tycktes inte spela någon roll. Soran Ismails status som svenska mediers favoritinvandrare hade för alltid solkats av anklagelser som inte helt går att rentvå sig från. Så telefonen tystnade och en tidigare överfylld kalender gapade plötsligt tom. Så var befinner sig Soran Ismail idag? 5 år efter att de exempellösa framgångarna i TV, på stand-up-scenen och i den svenska kändisvärmen vändes i hat, bortvända blickar och tystnad. Soran Ismail, välkommen till fredagsintervjun.
Tack, vilken sammanfattning.
Vem är du idag, skulle du säga?
Ja, det tycker jag alltid är en svår fråga. Så vi,
det är väl den svåraste. Men...
Ja, sen det är väl fortfarande Soran Ismail. Jag tror att det är mer hos... andra jag har förändrats.
Och vem är det hos andra nu, tror du?
Ja, det är väl så som det beskrivs. Mer en person som man antingen, jag tror det finns lite olika läger. Det finns de som absolut avskyr mig. Precis som innan. Och det finns de som sympatiserar med mig precis som innan. De är bara, kanske har skiftat lite grann hur många som tillhör vilket läger.
Ja, och vilka också, tänker jag, som tillhör vilket läger.
Så är det. Förut var det de som avskydde mig var de som folk kallade för rasister, och nu är det mer de som kallar folk för rasister som avskyr mig. Så det har det gjort. Sen tror jag att upplever jag att precis lite som innan, stora massan är någonstans i mitten, och numera var någonstans, förut var mitten var att man var liksom positiv och intresserad. Nu är man skeptisk och försiktig och har förstått att det här är en person som man ska vara skeptisk mot. Så tror jag.
Mm. Du levde ju ett decennium, kan man säga, på att vara en av Sveriges absolut mest framgångsrika och populära komiker. Mm. Är komiker en del av din identitet idag på något sätt?
Ja, alltså det är svårt. Som komiker brukar man alltid skoja om folk använder liksom, hur och när folk använder det epitetet. Och så, för det är ju ingen yrkestitel.
Inte en skyddad titel.
Nej, men precis. Från Socialstyrelsen. Så att det var ju länge sedan jag jobbade som det, fakturerade som komiker. Men det är en del av, det är svårt att tvätta bort den stämpeln hos mig. Men jag ser det lite grann som att folk är komiker ofta, i alla fall oftast, innan de blir det, kanske i andras ögon. Så att det är för att man är komiker som man sen också lyckas bli det även i andras ögon. Så för mig så är jag en komiker, och det är så jag försöker se världen. Sen är det svårt när man inte mår så bra att ha den distansen och klara av att göra det.
Känner du fortfarande lust till att vara rolig och få andra att skratta? Eller
Jo, alltså det är tudelat. För med det där kommer det också tankar med man måste annonsera, tänk om någon säger någonting, tänk om, vad händer då? Jag vet att liksom min existens provocerar vissa människor, och det är obehagligt att leva med det. Så det är inte helt odelat positivt, men ja, det är det absolut roligaste jag vet, att stå på scen och försöka vara rolig. Det finns ingenting som jag har stött på i livet som slår det.
Det låter som att du skulle kunna tänka dig att göra det igen om stjärnorna skulle stå rätt. Liksom.
Jo, men kanske. Alltså, det är flera också som har hört av sig och föreslagit, och jag har kanske inte varit på rätt plats, framför allt psykiskt, mentalt, men också det berömda livspusslet som det kallas. Men den här dokumentären som var så berömd och uppskattad, Persona non grata. Ja.
Den blev dokumentär non grata nästan.
Ja, exakt. Mm. Tokhyllad och prisbelönt. Den... i den, och vi kanske kommer in på det mer, tanken för mig, det jag ville, det var att göra stand-up och föreställning, och det var en föreställning jag gjorde som var liksom 80 minuter, sen klipptes det mesta inte med, men den föreställningen skulle jag vilja göra och tror jag vore bra.
Vad hette den föreställningen? Känd komiker?
En känd komiker hette den, ja. Just precis.
Var den bra?
Alltså det beror ju på, det är dubbelt och det är svårt att bedöma själv, men jag tror att det finns ju få som hade klarat av att göra det. Helt enkelt, om man ska försöka att ändå se lite objektivt på det, även om inte det uppskattas att man pratar så om sig själv kanske, men jag hade ju andra komiker och kollegor som jag också pratade lite grann med inför det här, de kan nog och kunde uppskatta komplexiteten i det hela, att jag inte hade stått på scen på vad är det, 4 år kanske vid det laget, och nu ska jag prata om anledningen till det och sådana lättsamma saker som våldtäkt och olika sexualbrott, under en pandemi, så att det får vara 8 personer där, lunchtid, sitter en och en utspritt. Och jag har aldrig provat de här skämten förut. Det är första gången nu. Och det ska spelas in och sändas på Riks-TV.
Så var sämsta möjliga förutsättningar.
På alla sätt. Mm. Det blev så dåligt så att man kunde bara liksom garva. Och att, alltså förutsättningarna var så dåliga så det var bara så här, fuck it, skitsamma.
Men du skulle vilja sätta upp den på riktigt så att säga, någon gång?
Ja, och det gick. Så med de förutsättningarna och allt sånt där så jag är väldigt stolt över mig själv, över hur det gick. Både nivån på det och att jag genomförde det, och när jag klev av scenen, det är det närmaste lycklig jag har varit sedan MeToo.
Just nu utbildar du dig till psykolog, eller det har du ju gjort ett bra tag egentligen. Hur långt kvar har du på utbildningen?
Lite mindre än 2 terminer, så jag är på termin 9 nu.
Du är snart klar?
Ja, till i sommar om allt rullar på.
Och vad vill du göra sen, tror du?
I en absolut drömvärld, då skulle jag jobba som både och. Både som komiker och som psykolog. Och inom det psykologfältet skulle jag också gärna dela upp det genom att vara kanske del i ett forskningslag och forskningsteam liksom, men också arbeta kliniskt.
Alltså möta människor. Patienter heter det kanske inte, men
i vården, patienterna, klienter, människor var bra uttryckt.
Så kombinationen komiker, psykolog, den känns väldigt mycket 2020 tycker jag.
Som i att det är 2 år gammalt eller väldigt modernt?
Väldigt modernt. Ja, okay. Alltså 2020-tal, ja, just det. Ska vi säga då.
Ja, kanske det. Jag har alltid velat båda sakerna. Eller sen i högstadiet så ville jag bli läst psykolog. Det var planen jag skulle läsa till. Och jag ville just neuropsykologi på KI som jag läser nu. För det sista året jag gick gymnasiet så startade det programmet. Men sen så började jag med stand-up och så rullade det på. Så jag sökte in innan MeToo, några år innan, och kom inte in.
Mm-hmm, varför inte? För det är svårt att komma in ju, men vad sökte du in på? Hade du bra betyg eller?
Jag sökte in på, jag har nog helt okej betyg, men jag sökte in på högskoleprovet.
Vad skrev du där då?
1,65.
Ja, då klarar man sig bra. Vet jag.
Mm. Ja, jag kom inte in första gången, men andra gången sen så kom jag in. Så att min nu... Ja, så jag har velat båda länge liksom, ändå.
Hur mår du nu för tiden då?
Ja, det är ju bättre. Ett ganska bra svar. Men det är upp och ner och jag mår... men jag mår betydligt bättre nu än vad jag gjorde för 4 år sedan och för 3 år sedan. Men sen så under kanske senaste året så har det gått lite upp och ner. Liksom. Och så är det väl alltid och för de flesta. Men grundläget och det lägsta är golvet är höjt i alla fall.
Är det ångest eller är det depressiva tendenser skulle du säga som är grejen?
Nej, inte depressiva tendenser. Det är ångest.
Det har ju varit 5 tunga år för dig, har man ändå känslan av, i alla fall jämfört med tidigare. Hur mycket tror du av det hänger ihop med att ditt liv förändrades så där drastiskt 2017?
Väldigt mycket.
Väldigt mycket. Skälet till att jag frågar är faktiskt att jag researchade ju såklart inför den här intervjun, och då stötte jag på en intervju som jag gjorde med dig i Studio 1, Sveriges Radio, när jag jobbade där. Det var 2016. Och temat då var faktiskt den depression som du just hade tagit igenom den gången och den enorma pessimism som du kände inför framtiden, som bland annat gjorde dig övertygad om att du skulle behöva fly från Sverige. Vi kan lyssna kort på hur det lät då för 6 år sedan.
Så att vi lever 1931 eller 33 liksom. Det kommer in fler och fler populistiska regeringar, det kommer med mer och mer antidemokratiska rörelser man pratar med, och sen om det är på grund av att det är religion eller vissa politiska åskådningar som gör att det blir mindre frihet, och det brukar leda till att man tvingas fly, och det brukar vara folk som har invandrarsent, det brukar vara folk som är fattiga och det brukar vara folk som uttrycker sig
politiskt.
Jag kan
känna igen det där sättet att tänka lite grann. Och som jag sa på annonseringen, du har ju haft några tuffa år. Du drabbades av en depression bland annat. Är det rester av den som spökar?
Jag tror verkligen inte det. Jag upplever det som att det är att se vad som har hänt efter liksom den ekonomiska krisen 2008. Men det är ju omöjligt att säga.
Det där lät ju inte så muntert. Så redan då var det ju ganska mörkt, får man säga.
Jag hör inte samma sak.
Vad hör du då?
Jag hör ett driv ändå. En deprimerad skulle mer vara uppgiven inför det faktum. Alltså det är lite skitsamma.
Ja, men du var nog inte deprimerad då, men i den DN-artikel som var skälet till att vi gjorde intervjun så hade du själv beskrivit det så, i vart fall som att du hade varit det. Ja. Vad vet jag?
Nej, men precis. Och det ska jag säga nu var fel. Det var en slarvig diagnos från en läkare, fick utmattningsdepression när det var en outredd ADHD.
Just det, du fick den diagnosen.
Alltså. Sen, så att det var Men naturligtvis har jag ju mått dåligt innan MeToo, men det är ju typ som att du vill säga, jag hade stukat handen innan, men nu är det jag vill inte säga amputerad, för då finns det inte där, utan det är klart, det är liksom, går inte att jämföra de typerna av psykisk smärta helt enkelt. Så Men ja.
Är du fortfarande övertygad om att du kommer behöva fly från Sverige?
Nej, och jag vet inte. Ibland så uttrycker man sig kanske liksom hårdare. Jag vet inte om det var så jag sa där heller. Att jag, jag var övertygad om att jag kommer.
Ja, så uppfattar jag det.
Ja. Okej, jag minnet är ju lurigt. Så jag nu skulle jag minnas. Hade jag berättat nu vad jag sa då så hade det varit att jag gör mig redo för att möjligheten finns. Jag är öppen för det och det är absolut fortfarande aktuellt, bara ännu mer aktuellt. Och jag tror att jag vet inte, du hittar säkert någon gammal intervju om man letar länge från liksom 2010 och 2012. Jag tror att jag tycker att allt det här, återigen, minnet är lurigt. Jag kanske har liksom minns fel så här i efterhand, men jag tycker man ser det här är det har aldrig gått så här, det kommer fortsätta så här, och sen när det gäller om Sverigedemokraterna eller om liksom andra saker i världen, men vi går långsamt mot världskrig, vi går långsamt mot mer extrema politiska åsikter, får mer plats, mer polarisering, och det blir mer och mer belönande att polarisera, det blir mer och mer bestraffande att nyansera, och det har jag sagt till dig varför jag uppskattar Kvartal, är för att ni försöker att nyansera fast det är bestraffande. Det är inte någon som belönar dig för det, men att det är för att det är ärligt. Och det är samma sak jag såg på Twitter, vilket förvånade mig här, att du är en stark motståndare till könsneutrala toaletter.
Den kan vi prata om.
Ja, och vill ha könsapartheid. Och det är inte en populär åsikt.
Nej. Får jag säga vad det handlar om?
Ja, det tycker jag känns ju rimligt.
Ja, för att så här, jag är en liberal person som tycker att folk ska få leva som de vill. Mm. Och vill man vara gift med sin syrra kan man vara det. Jag skiter egentligen i vilket.
Okay.
Men det är inte min sak att avgöra. Men det här är en slags, väldigt få har efterfrågat det. Det ställer till ganska mycket problem för majoriteten, tycker jag, som det inte fanns innan. Jag får till exempel ofta stå och köa ganska länge, vilket jag tycker är helt onödigt om jag bara ska in på en pissar. Jag tycker alltså att det är en, där politiken tar sig in i människors privatliv på ett sätt som jag tycker är helt onödigt. Mm. Och därför blir jag provocerad och ville jävlas lite på Twitter, och det funkade ju alldeles utmärkt.
Okej, får jag lyfta några motargument?
Ja, gör det.
Jag tror att dels det här att inte så många efterfrågat och att det försvårar för många, för nu får du stå i kö. Jag har förstått det som att det är vissa, hälften av människorna som får stå supermycket i kö.
Mm.
Och vi har inte behövt stå i kö.
Nej.
Så att det blir mer att nu är kön kortare för vissa, och vi några andra får stå lite grann i kö. Och sen att det här inte är så himla nytt. Alltså den där skylten som du tog foto på, så här, den är kanske ny. Men jag menar, det finns ju ganska många ställen, och jag vet inte, O'Leary's typ, eller sådana där ställen där man, du vet, öppnar en dörr och så kommer det in till, det finns massa dörrar. Jag tror varken att det stör särskilt mycket, så tror jag också att det är ganska efterfrågat. Och generellt så tror jag att det är bra. Och så vet jag inte heller hur politiskt det är. Folk för fram önskemål, och så får ju, det är inget, staten har liksom inte bestämt det. Men däremot så, jag tror generellt att man borde gå mer och mer mot att luckra upp de där bilderna. Alltså när vi är barn till exempel, och man håller på och så idrott, vi har så här pojk- och flicklag när man är 6, 7 och 8. Jag vet inte varför alls det är nödvändigt, för man pratar om så här fysiska skillnader, det kommer ju in när man är äldre. Alltså jag är fortfarande inte starkare än de flesta, men skit i mig, men som man på gruppnivå, då är det inte skillnad när man är liksom 6, 7, 8, och när jag kommer ihåg när man sprang 60 meter i mellanstadiet, de snabbaste var tjejer.
Ja, det var det faktiskt.
Men det här, jag uppskattar ändå att du, för jag uppfattar inte dig i den tweeten eller allt annars heller som att du försöker provocera, utan
det var väl inte det, jag visste bara att det skulle provocera, men det var inte syftet.
Nej, men du undvek inte det då, utan det här var en tanke, och det, jag tror det är ytterst mänskligt, det här är en förändring, du är van, du har levt ditt liv på ett visst sätt, och så här är vi alla, och vi har tankar, vi har sett som vi är vana vid, och det är svårt att bryta dem, och vissa är vi medvetna om och vissa vill vi bryta, och andra vill vi absolut inte bryta och är måna om att behålla.
Men det som, får jag säga, det som har bäring faktiskt på det som vi kommer prata om och har pratat om lite redan nu, och det som triggade mig var ju att det var en före detta här toalett eller damtoalett, ganska trångt, och det står en tjej där och håller på med tjejgrejer, du vet, sminkar sig och borstar håret. Hon var klar, liksom, jag såg att hon var klart obekväm av min närvaro, och då blir jag obekväm.
Ja,
jag kan ha läst det fel, men det var den känsla jag fick.
Dels så tror jag att liksom ganska många önskar det. Men sen så tror jag också att så här, det är nog, jag var inte där, men det är nog sant, säkert sant. Mm. Att skit i er två nu då.
Ja,
det är
sant. Mm.
Två människor kan känna sig obekväma där. Av som liksom identifierar sig med olika kön. Men det betyder inte att det är fel, utan det, men vi kan inte ignorera det. Låtsas som att de här två som känner sig obekväma är sjuka i huvudet och kom in i samtiden och vad är för fel på er och ni hatar andra människor. Mm. Nej, det är inte heller sant. Men det är inte, behöver inte betyda att bara för att något inte känns bra så betyder inte. Det är samma sak, tänker jag, som du vet, det här att det är lättare för män att umgås med män, och det gör att män lättare, du vet, ska vi spela paddel efter jobbet och så knyter vi an och så följer du med på den här kundträffen och så kommer man snabbare upp i karriären och så får fler möjligheter. Och det är ingenting medvetet, men ibland kan det vara bra att göra det lite obekvämt, men man får ju erkänna att det är det också. Det är allt sånt där när folk... Vi har en massa homofoba, rasistiska och sexistiska tankar och föreställningar, och det är bättre om vi kan erkänna att vi har dem, för då kan vi göra någonting åt dem. Men det är i alla fall en sak varför jag uppskattar att man kan säga det och inte ha rädsla för att nej, men folk kommer att, som du säger, du visste att folk skulle bli provocerade, och då undviker jag det. Och det är mycket och varje sån sak, det är mycket lättare. Och då kan vi återigen komma tillbaka till hur folk är kring mig. Där det är liksom, det är lättare att bara låta det vara. Det är inte så himla många som aktivt tagit ställning och som köper det här. Att nej, men så här är det. Om någon anklagar någon, fast det inte finns någon, det finns ingen dom och ingen åtal och ingen misstanke ligger kvar, då är det fortfarande så att ingen ska någonsin prata med den här personen. De flesta håller inte med om det. Så det är inte ett aktivt val man gör. Det finns de som aktivt väljer sådär. Men den där personen kan dra åt helvete, och det är öppen med. Men det blir bara så att man drar sig undan, undviker, för folk, så fort någon liksom bara gillar på sociala medier, alltså folk i riksdagen som hör av sig till andra i riksdagen och uppmanar sig att du borde sluta följa honom på sociala medier.
Och dig alltså.
Ja,
och det är ju väldigt intressant.
Ja. Folk som kallar sig liberala. Och jag vet att folk får rekommendationer från PR-människor, du vet, så här, folk har, det är mycket sånt där nu, så du, man ska sluta följa den, du får inte gilla dens bilder. Och om folk också gillar, om folk skiter där, då får folk kommentarer, varför gillar den här personens bilder? Det betyder att man stödjer en våldtäktsman. Och det, även om man inte håller med om det, så är det jobbigt att få sådana kommentarer. Då är det lättare att bara låta bli ju. Varför jag måste inte gilla en bild ju.
Nej, men det här är ju en extremt stark sanktion mot dig i det här fallet då. Alltså det är ju som Kristoffer Appelqvist sa i den här beryktade dokumentären där. Han sa ju att du hade lagt upp någon bild på dig och honom, och ni känner varandra sedan länge, när ni spelar badminton. Och då var det precis så där. Folk sa, vad fan gör du med honom, och varför hänger du med honom, och hur kan du göra det? Innan hade han varit på Kumla och uppträtt inför mördare och narkotikasmugglare. Och det var inga problem.
Nej, gratis. Han bjöd på.
Ja, jo, men då undrar man, vad handlar det där om, tror du?
Ja, det är ju, det finns då flera aspekter. Mycket av det tror jag är socialt. Vad som är socialt straffbart och gynnsamt liksom, för dig. Så att det är... man blir belönad av sig själv och av de omkring en genom att säga att Paolo Roberto är ett svin. Men att skriva att de på Kumla är svin, nej. Ingen som bryr sig riktigt. Det finns nog också, liksom, kan folk argumentera för att de tycker att många säger att jag har kommit undan. Också. Vilket, ja, för mig är det ju prick tvärtom.
Jag har ju inte gjort tvärtom.
Men det sätts en status quo kring hur man ska vara och motsatsen. Så förut var det så att om man, hur gör vi när vi inte vet? Va? Det kan vara den situationen som du beskrev på toaletten, och du skrev så att den här personen, tar en bild på en person, eller ni är ett kompisgäng, så att den här personen sa jävla bög till mig. Och personen säger, det har jag aldrig sagt, och sen så ska vi försöka att reda ut det. Jag är kompis med dig och med den andra personen, och hur ska vi göra nu? Och förut så var det så att om man inte vet, så gjorde man ingenting, och det innebar det bara. Nu är det så att om man gör ingenting, då har några satt bestämt, säger att då är det så att man, då stöttar man den som har blivit anklagad. Då tar man den sida. Så det är George Bush mentalitet. Antingen är du med mig eller så är du mot mig. Och de flesta håller inte med om den här retoriken, men de tvingas ställa upp.
De pallar inte att de känner inte för att dra en lans för det här. Det är inte tillräckligt.
Jag orkar inte vara mot dig. Nej. Så då är jag väl med dig då. Och då är det för att det är lättare på kort sikt. Jag tror att vi får ett sämre samhälle på lång sikt, men vi människor fungerar väldigt sällan så att det är de långsiktiga belöningarna som driver våra beteenden.
Men en fråga där då, det måste ju vara någon eller någon grupp eller något intresse som är starkare än andra intressen som då styr det här, så att säga. Och vad är det för intresse? Och vem har gett dem makten?
Det är social makt, och det handlar om sociala straff som de delar. Det är ingen, alltså vi människor, det är liksom... sociala ekologiska systemet skiljer sig inte på makronivå från mikronivå, så på en skolgård och på internet liksom.
Men varför är de då populärast i klassen enligt den där metaforen? För det är de ju, om de kan utdela straff och säga vem som får vara med.
Nej, de är också mest gränslösa. Okay. De är också villiga att gå längst och dela ut hårda straff.
Och det kan ni säga makt då, tänker du?
Ja, det gör det, för att man får ju makt i den relation som folk anpassar sig efter dem. Så om folk inte gör så blir det verkningslöst. Men det är för att folk är rädda, för att det är obehagligt. Det här är människor som är totalt gränslösa. De kommer att skriva vad som helst om dig. De kan ta fram vad som helst. De kan skapa fejkbloggar. De kan socialanmäla dina barn. De kan socialanmäla dig.
Har det skett i ditt fall alltså?
Nej, inte just det här.
Nej, men det skulle kunna hänt.
Ja, och mot andra. De kontaktar människor. Folk riskerar att bli av med jobb eller blir av med jobb med sociala relationer. Och jag menar, folk är inte vana vid att folk bråkar med. Så bara att få en kommentar är jättejobbigt för många människor. Och de kan gå och tänka på det i veckor. Att då det mobiliseras. Så de är inte flest, men de är mest gränslösa.
Nu har vi teoretiserat lite, så nu går vi tillbaka till den mer konkreta nivån, tänker jag. Hur mentalt rustad var du där hösten 2017 för att utsättas för något sånt här? Man kan ju stå stark eller man kan stå mindre stark ändå i utgångsläget.
Ja, jag har aldrig någonsin varit det minsta rustad för det där. Det där är det absolut värsta jag kunnat föreställa mig. Jag var... totalt övertygad om att, hade du frågat mig en månad innan, så att hade jag liksom bara slagit bak ut av tanken. Om 1% av det där hade hänt, då hade jag varit helt säker på att jag kommer inte att överleva.
Men det har du gjort ju.
Ja.
Och varför gjorde du det, tror du?
Olika faktorer. Ett är ska man säga, socialt stöd, sambo, familj, vänner. En annan sak är medicin, vård. Och en ytterligare sak är barn och djur.
Ja, du har en katt.
Exakt. Mm. Och det... Inte heller för något liksom så här, men du vet, det här är en mening och jag gör det för dem. För att när folk mår så dåligt att självmord är ett rejält alternativ, så är det inte... De flesta har, det finns någon som far illa av det, och det är inte det handlar om. Det är bara att man tvingas göra någonting annat, för att det som är jobbigt att stå ut med, det är sina tankar, och då för en stund så måste du bråka med en katt eller med ett barn eller vet, leka eller göra någonting och så.
Lägga ett jättestort pussel som du gjorde i
sådär. Ja, det var ju annars sätt att hitta någonting att göra på, men precis, men då när det blir någon annan, och då har det gått lite tid.
Vad var det för tankar då som var så outhärdliga under den där perioden?
Nej, men det är ju det som fortfarande gäller, att folk ska, det som som blev sanning, att det spelar ingen roll vad som är sant eller inte, när man får den här stämpeln och anklagelserna på sig, då är man dömd, och det gick inte, jag kunde inte se hur det skulle gå att leva i en värld
där folk hade den bilden av mig. Och jag visste att det här går inte att fixa på något sätt. Och så att tvätta bort. Så det ledde till att jag isolerade mig. Och jag försökte att hitta något sätt att... Eller ja, jag visste att jag inte kunde överleva egentligen. Så att jag bara... Men... Och det här generellt, nu var ju det som hände mig kanske någorlunda unikt, även om det hände på lägre skala också mycket oftare, men bara generellt när man mår dåligt allmänt, att för mig var det liksom det fanns två alternativ och inget var jag kunde inte hitta, det fanns två dörrar och jag hade inte nyckeln till dem med min liksom liknelse. Jag var tvungen att säga någonting, jag kunde inte säga något, för det här stämmer, så är det inte, men jag visste inte hur eller vad jag skulle säga. För hur, vad jag, du vet, nej men så där kan man inte säga. Eller det här kommer tolkas så där. Eller då också fick jag tips om att då blir det namn och bild istället. Ja, till löpsedlarna. Och då är det ännu värre. För om problemet är att bara liksom anklagelsen kopplas ihop med dig, så är det kört. Så blir det ju. Så då var det liksom, jag måste säga något, men jag kan inte säga något. Mm. Och då finns det till slut, om det inte finns någon utväg, så finns det bara en utväg.
Men var det nära, helt enkelt?
Alltså, det beror på hur man ser det. Jag stod inte vid en bro, men jag hade många... Jag tittade upp olika sätt jag skulle göra det på. Jag funderade, jag försökte bestämma vad som var bäst och hur och sånt där. Sen var det bara... Sen hade jag också pratat med, framförallt med min sambo, men också med andra. Och blev liksom skjutsad till psykakuten av kompis och fick hjälp och vård. Och hade en plan ihop med vården också. Att om det är så att jag tänker att nu gör jag det, då har jag ett nummer jag ringer. Och jag bara, jag hade, vi bestämde några regler liksom, som jag försökte hålla mig till. Och även för mig själv. Och det var också att jag ska inte... Jag accepterade helt enkelt att jag inte visste hur det skulle kunna bli bra. Jag bara försökte tänka att det skulle bli det. För om jag var tvungen att komma på lösningen, det gjorde jag inte. Och då visste jag att det finns ingen lösning och då skiter vi i det här. Så får det bara vara fokus på andra saker istället och inte försöka att lösa problemet eller se framåt. För det fanns inget ljus i tunneln, utan det är bara försökt fokusera på att kunna ta nästa andetag först och främst. Och sen var det att hantera en minut och sen en timme och sen en dag. Så.
Och nu då? Ser du något ljus i tunneln nu mera? För människor glömmer ju saker. Det kommer nya grejer liksom.
Ja, fast ja och nej. Alltså ur det perspektivet, om jag tänker på det, så är det fortfarande otänkbart. Men det blir nästan också lite bizarrt. Liksom, det blir... Ja, distans och tid är väldigt viktigt och det blir annat. Jag kan ju också se det så att så här, ja, jag har förlorat allt det där och tyckte upp med min status och alla jobb och sådär. Men jag har också en fantastisk familj och jag har fantastiska vänner och jag pluggar något som jag tycker är skitroligt och jag har en ny podd och det är jättemånga människor fortfarande som följer och hör av sig och så det finns många aspekter av det här som är fruktansvärt smärtsamt och sorgligt och som alltid kommer att vara det, tror jag, men det finns andra delar i livet också.
Jag ska vara lite meta här nu. Jag vet ju att jag kommer få synpunkter på olika sätt, på sociala medier, på mail, som går ut på att du kom för lätt undan, eller varför frågar du inte det här, och varför har du inte kontaktat de här personerna som har anklagat honom och bla 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 bla. Vad tänker du om det? Att det är liksom, för den här intervjun i min bok handlar ju om dig. Och hur en sån här händelse påverkar en människa. Och du säger hela tiden, vad är sant, vad är inte sant? Det kan ju jag omöjligen heller veta. Alltså, ja, men precis. Förstår du vad jag är far efter?
Ja, jag förstår. Sen, det är väl lite olika frågor där, men om det är, han kom för lätt undan, så är det liksom att om jag hade dömts för det här och så hade jag suttit av tiden för länge sedan och kommit ut nu och varit en fri person. Och, så, och jag är inte dömd och inte åtalad och inte misstänkt, och det är inte för att man inte har gjort en ordentlig undersökning. Liksom, utan man, förundersökningen pågick över ett halvår och var hundratals med sidor och de lottar inte vad de lägger ner liksom. Sen kan man ändå vara övertygad om de sakerna som du säger, men då är det tillbaka till, vad gör vi när vi inte vet? Vi kommer ju inte vidare, vi kan inte göra så mycket, och jag kan inte fortsätta att ingen mår bättre av att jag fortsätter säga min version och att andra personer fortsätter säga sin version och så bara fortsätter det här för alltid. Utan precis som förut så var det så, vilket var fruktansvärt, att man kunde inte anklaga någon utan att få sitt liv förstört. Riskera att få det förstört. Och så, varför säger du så, för du förstör ofta hans liv, men den andra personens liv genom att säga så här, tänk på den. Och det är hemskt, man måste få anklaga människor om man vill. Men det finns en plats för det och ett utrymme för det ju, och vi har ett system för det. Men på samma sätt så tror jag att man måste få vara anklagad också, bara för att vi ska komma framåt i det här. Och om vi inte får något svar, då är det otillfredsställande. Men man kan inte att kräva människor på att ta ställning i någonting man inte vet någonting om. Det blir inte rätt, för vi vet ju faktiskt inte. Sen får ju folk kan tycka vad de vill, men det blir ett problem också när vi inte har, när det är liksom en straff som delas ut lite.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Åh, vad...
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ja, sporadiskt och inte av ett juridiskt system. Så det finns ingen tidsbegränsning. Och det är också helt subjektivt. Det beror på vem. För det handlar inte om att det jag har gjort eller är anklagad för är unikt och värst. Utan det finns folk som är så här, ja, men det där är en person som jag inte tycker om. Du umgås med människor som är anklagade för samma sak eller värre saker, eller med som folk som är dömda för det här. Liksom. Och så det är ju inte det som är problemet.
Det finns ingen riktig konsekvens.
Problemet är ju, och nej, precis, det handlar om vem det är som har bestämt sig för att ställa sig på andra sidan och vem det är på den anklagade sidan. Och min inställning alltid när jag blir, och det tror jag är dåligt, men jag kan inte hjälpa det, så jag är. Om jag jämför, skiljer mig på mig och Öss, som är en älskar, men
Ösnöjen,
och jag älskar honom, han är en jättefin vän, men vi är väldigt olika på i princip alla sätt. Och när det är absolut superbizarrda och med Akilov-anklagelserna hände honom, så var jag, som är liksom, alltså för guds skull liksom.
Akilov hade jobbat på en sommarstuga flera år innan Drottninggatan, som ägdes av hans släkting typ.
De familjen. Ja, men precis.
Ja, varför ringer du mina syskonbarn?
Vad tänker du på då?
Ja, men varför ringer du en 10-åring?
Ska förklara.
Och så var det också, precis. Och då är det så här, men hur ska man, ja, men du vet, bara bizarrt. Och det borde bara vara, du vet, de som vi kallar för troll, alltså som är som håller på och är del av de som organiserar sig för att försöka förstöra människors liv, för att de har en politisk poäng bakom det här. De vill Öss illa, så då vet jag om vad de kan för det. Men då är det journalister, så det är folk så här, din kår har jag svårt att folk så här, hur kan folk, det är så viktigt med journalistik och sånt där, det är så otroligt få som jag upplever som jobbar med det, som levererar det, som följer det, att de säger att det är viktigt och också lever och verkar därefter.
Där är vi 100%
överens. Och det är därför jag också återigen uppskattar att ni försöker göra det. Men då, hans inställning och hans sätt att hantera det var ju att gå till fullständig motattack.
Med din svåger.
Så då ringer du ett barn på 10 år gammal?
Då ringer jag hans telefon. Det står nämligen på han. Okay,
vilken 10-åring har abonnemang i sitt namn eller i sin ålder?
Nej, men och inte vika en tum. Och säga till Janne Josefsson, när han och Janne Josefsson möttes så var det två Janne som möttes. Det var en kurdisk Janne. Det var
jättekonstig tv.
Ja, men det är jättebra taktik. Det är jättebra att göra så. Jag tar ingen det här är helt jävla bizarrt. Du är sjuk i huvudet. Du är sjuk i huvudet. Du är sjuk i huvudet.
Och han filmade väl själv också så att det blev liksom 1-1 på
alla. Alltså, nu funderar jag bara på vad jag ska säga och inte säga, därför att jag väljer att inte säga. Jag vill bara säga att han var utsatt för så mycket, han och hans familj, för fruktansvärt mycket obehagliga saker som de flesta inte känner till. Det, och inte när folk säger, de flesta säger så här, jag utsattes för hot och hat, då är det att någon har skrivit så här, kan det inte gå och dö liksom. Det är mycket mer reellt. Alltså hans, han har syskon, barn och föräldrar också, så att, det är det var inget att ta lättsamt på. Men han det är bra, taktiskt sett är det bättre att vara så, och han, det är ju inte av taktiska skäl. Han är sån bara, och samma sak för mig, det är inte av taktiska skäl. Men om du hade sagt till mig så här, efter det här, jag tyckte det här var obehagligt, eller säger så här, varför sa, och nu låtsas vi att det inte spelas in, så säger du att du sa jävla jude, varför sa du det? Och jag vet att jag har inte sagt det, jag har aldrig sagt det. Men min blir så här, vänta, vad sa jag som du kunde ha uppfattat som det, eller var något som lät likt det, eller du vet. Så, och det är inte heller en bra inställning att ha. Och så att apropå hur rustad man är för någonting, så som person så är jag också dåligt rustad för det. Den kraften som det var i MeToo, som är,
du är en grubblare och någon som gillar nyanser och
försöker se min, det är så här, hur har det blivit så här, vad gjorde jag som kunde bidra till det här, så även om inte jag, det är inte så att jag har allt ansvar liksom, men vad gjorde jag så att vi kan slippa det här, och så att jag kan göra bättre och så att det inte händer igen, vad det än är. Men det blir svårt när anklagelserna är någonting som inte har hänt, att då försöka ta ansvar för de delar som man har gjort fel.
Sverige har ju, tycker jag, en förmåga att verkligen lyfta upp människor. Det finns ett sug efter perfekta människor och riktiga förebilder som varken luddar eller läcker liksom. Och du var ju i hög grad en sån person, nästan ihjälkramad av kändis-Sverige och medieetablissemanget. Du fick en massa priser, utmärkelser, hedersbetygelser. Du var både sommarvärd och vintervärd i Sveriges Radio 2012. Du fick Läkerols kulturpris 2014, Voice of the Year. Och du fick FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter med motiveringen att du så tydligt tar ställning för människors lika värde, och du nominerades till Stora journalistpriset 2016. Har du funderat på, särskilt nu, hur det kom så att du blev så till en grad hyllad och upplyft, nästan förvandlad till någon slags superhjälte i människors lika värde? Liksom?
Jag tror att man ska skilja på de där två olika sakerna. Så ett, det är att få de här olika priserna. Och det tycker jag inte är konstigt. Du kanske låter drygt, men jag menar bara att så här, det delas ut, alltså det hade också kunnat delas ut till andra personer, men du vet, personer i offentlighet saker som hände och som jag pratade om och sättet jag gjorde på, är det inte så himla många som gjorde, och det tror jag att det fanns en del som uppskattade. Det vill säga, det finaste för mig, alla de där jag blev jätteglad för, men det var Teskedsorden.
Just det, den fick pris. Du också.
Ja, för att det är Amos Oz, det är så jag, så det betyder jättemycket, och jag är jättestolt och tacksam för det. Men det är ju, du vet, man tittar bland några få personer i landet, det är ju inte bland alla 10 miljoner, utan det är offentliga personer, och hur mycket man hörs och vad man sen säger. Så att det får priserna, det är en sak. Men det här att folk sätter upp, alltså vad folk stoppar in i det, är lika med så här. Men om man tänker att man jobbar för en person som pratar om, jag vet inte, mänskliga rättigheter grejen, är lika med
du vet, heliga Birgitta då. Då ska du vara så här och så här. Och det är andra som stoppar in det. Och det, för du sa i Sverige, men jag tror att det här är bara någonting mänskligt. Så här gör alla människor. Och vi, när vi tycker om någon så tillskriver vi dem an flera egenskaper. Det är som att träffa någon i början, på den första och andra och tredje dejt. Och så här. Den, då fyller vi i de här hålen som vi inte känner till med positiva saker. Och samma sak när vi inte gillar någon, och det kan ju vara en skådis som har spelat en roll, eller så att den där gillar jag inte, och så är så här, han är säkert sån, eller hon, ja, hon, man ser det på henne, och så stoppar vi in där vi inte känner till de negativa saker istället, och det är bara så vi människor fungerar, men det är ju skadligt, och också för att det är inte sant liksom. Alltså man kan vara förtjänt av vissa priser och ändå ha brister och vara en människa, och jag tror att det är bra om man har det med sig när man framöver också, jag tänker framförallt på unga människor, och det främsta exemplet i Sverige just nu är väl Greta liksom. Det går ju fantastiskt, det är ingen oro för henne så, men jag hoppas att det aldrig händer någonting, och det känns som att det är så lite, för att det är så många och så stora krafter som vill henne illa, alltså det, USAs förra president, alltså det är inte så här bara, jag ska säga, och med dem kommer det massa vad vi kallar för troll liksom.
Ja, de vill symbolen illa åtminstone.
Exakt, de har en vinning av att det går dåligt för någon, och då är man, det finns väldigt många som gränslösa då, och det är både vad gäller folks fysiska och psykiska hälsa, och därför tror jag, och jag har alltid försökt, att man är mån om att nyansera, och när jag alltid pratat om, när jag har månats upp som någon mot att Sverigedemokraterna är, och jag försöker, det är inte det, utan det är inte dem, och det är inte som parti och inte som människor, utan det är vissa åsikter och frågor, och man kan tycka olika, men jag ska aldrig prata om dem eller några som att de är svin. För att svin är inte människor, eller det är djur, och vad gör vi med svin? Vi slaktar svin. Det är en avhumanisering där som jag tror är väldigt farlig.
Jag skulle just säga det, att det jag sa var inte att du inte på något sätt var värd de där priserna, utan det var mer ett symptom på att du hade liksom vinden i ryggen på många sätt.
Absolut.
Och en sak som jag tror spelade viss roll för det inträffade 2010, och det som hände filmades ju redan då den kvällen, men läcktes till Expressen först 2 år senare, och det handlar förstås om den så kallade Järnrörsskandalen, där du ju faktiskt var med på ett hörn där. Vi kan lyssna på ett litet meningsutbyte mellan dig och Sverigedemokraten Erik Almqvist.
Mitt syfte är inte för Sverige och förstör mitt land. Det är rätt.
Mitt syfte så beter du dig som en babbe just nu, och du har ingenting här att göra, men det är mitt land.
Okay. Men det är mitt land också.
Ja, mitt land. Nej, det är inte mitt land. Det är mitt land.
Varför inte? Det står i Sverige på mitt pass.
Ja, men det är mitt land.
Men du vet, det är bara så att
du identifierar inte själv med Sverige. Du identifierar inte själv med Sverige. Du kör och går inte fram.
Ja, det där var ju en lång inspelning, men det där kanske var en av de centrala delarna. Det här blev ju att liksom hylla dig blev då plötsligt samtidigt ett sätt att ta ställning mot SD, tänker jag. Vad tänker du?
Det stämmer. Och det stämmer också din analys att det bidrog mycket till min popularitet och i framförallt andra kulturella kretsar, liksom en komiker som inte alltid så uppskattade, så hade jag inom citationstecken bara varit en ståuppare, så hade det varit och kändiskapet tagit andra vägar, och det hade nog inte varit kanske sommarprat. Jag håller med, men det är ingenting som jag heller valde, alltså de konfronterade mig den kvällen. Jag vet inte hur klippet kom fram sen. Jag har sen dess också försökt att göra vad jag kan för att det inte ska vara jag mot dem och inte vara polariserande. Alltifrån att träffa och prata med, men inte bara företrädare utan också folk som röstar på dem och kommer fram alltid när man är ute i landet. Det är just den där, för mig är det där utbytet, det är kärnfrågan i vad man ser, just det där som är problemet. Och som man kan tycka, men vad är problemet då med Sverigedemokraterna, och det är så här, det blir mer och mer rumsrent, och det är just den där synen, men på att vems land är det, att vi inte är här på samma premisser, och det spelar ingen roll vad jag gör eller inte gör, och nu är det lätt för folk att säga att jag är värdelös liksom, men, och då var jag populär, men jag menar på, det är exakt det här som är en poäng, jag hatar att det suger att det har blivit symboliken för det, men det ska inte spela någon roll vad jag gör för min svenskhet på samma sätt, för att det gör ju inte det för dig.
Nej.
Hade du varit i min situation så hade folk inte sagt att du inte är svensk. Och det tror jag, för att det blir sämre för alla. Jag tror det är bättre om man kan känna sig, ju fler som känner sig som en del av viet, desto starkare vi får vi.
Mm.
Liksom. Så jag tror att det är bättre för oss. Och det är den där liksom, att hela tiden skilja på och prata om och sprida en sån politik och sån syn. Men med det sagt, de är inte ensamma om det. Och det är därför jag tror att jag tror att jag förutspått allt det här. Hur många, att de skulle få över 20% tror jag, för 10 år sedan. Och att de, jag tror, vet inte om de kommer bli störst eller inte, men jag tror att det är stor möjlighet eller risk, beroende på vad man tycker och tänker, att de blir störst. Om de framförallt slipper säga, sitta i regering och få fortsätta att liksom säga vad som är fel utan att behöva göra något själva.
En intressant reflektion bara. Du blev då liksom symbol i två av de viktigaste samtidsskeendena egentligen då. Dels det här med Sverigedemokraternas uppgång och liksom motståndet mot dem, men också MeToo då. Liksom. Det är intressant att du verkar vara en person som liksom funkar som symbol för mycket.
Ja, det och jag hade ju gärna väldigt gärna sluppit båda.
Ja.
Och jag vet som sagt hur det är att vara på båda sidor, och det är obehagligt båda gångerna.
Unik erfarenhet får man säga.
Ja, en som jag gärna är utan.
Jo,
det finns många lärdomar med det här som jag gärna hade varit utan också, men nu är vi här.
Som du själv konstaterar i det här SVT-programmet Persona non grata, så är det ju, som jag sa tidigare, det är omöjligt för utomstående att veta exakt vad du har gjort med och mot andra, om de har varit 100% med på allt som har skett och om deras beskrivning i efterhand är sann eller skev. Det enda vi säkert vet är att några personer anklagade då dig för sexualbrott, du nekar till det, och de här anklagelserna har utretts av polis som har funnit att det går inte att styrka att du har gjort dig skyldig till något brottsligt. Det är vad vi vet. Och med det med oss då, kan du svara så kort och koncist som möjligt på den här frågan? För den har du ju reflekterat över. Vad har du själv gjort som försatte dig som en möjligt liksom, offer för det som sen hände?
Ja,
din egen agens.
Ja, nej men, och det som jag kan ta ansvar för och be om ursäkt för var att jag, ja, på ren svenska så levde jag som en pervers slampa.
Du var promiskuös.
Ja, precis. Och med det och det liv som jag då levde med, vad ska man säga, högt tempo eller så, så ledde det till att jag var oförsiktig med andra människors känslor. Liksom kombination med att jag är väldigt rädd för andra människors känslor och åsikter, som jag tror att någon har en förväntning på mig eller en uppfattning eller upp, så drar jag mig undan bara. För jag vill inte veta, för det är obehagligt, så då drar jag mig undan, vilket också kan öka den sannolikheten. Så jag trodde ju då att det alltid var att det var ett, och han säger så här, ja, du har utnyttjat kändiskap och så. För, jo, men utnyttjat. Men jag fattar att det var för att jag var känd som jag för en annan, alltså som folk vill ligga med. Men, och även om jag i mina ögon fortfarande är sådan, så fattar jag att jag är sådan från parlamentet nu. Jag var oskuld innan parlamentet och inte efteråt. Jag är inte dum i huvudet, liksom, eller inte på den fronten i alla fall. Så fattar jag det. Men jag trodde att det var ett ömsesidigt utnyttjande, om man vill, ömsesidigt utbyte hela tiden. Men i och med när det var liksom man ligger med, har sexuella relationer med mer personer än dagar, och man glömmer bort att man har haft det med människor, folk kommer fram till en och pratar med en efter att jag har glömt att du och jag har haft sex med varandra, jag har glömt vad du heter. Det är en att vara oförsiktig med andra.
Som kan människor också skapa bitterhet och ilska.
Det kan det göra. Det kan också göra så att man är liksom, ja, man ökar sannolikheten ju för att man gör människor illa.
Var det här någon slags hobby nästan för dig då? Ligga runt och spela rollspel och ha hundkoppel och allt och allt, alla
ja,
grejer.
Alla de grejer som kommer. Alltså det är ju bara några dåliga exempel. Det var ju inte alltid så. Det var ju, beror på vad folk ville ha. Men jo, det var kul också. Alltså det var, vet inte, men visst var det att man ville prova olika saker med olika personer och prata och diskutera det. Är det här intressant eller inte? Så vet inte om hobby är rätt ord, för det kommer inte alltid kanske från en sund plats. Nej. Och någonting som var lustdrivet. Liksom. Men det kunde jag också göra. Det var inte heller som att det var, gud, det här var bara hemskt. Nej. Men det var någonting som tog väldigt mycket tid. Och det var egentligen, jag gjorde jättemånga, allting jag gjorde var ju bara ett konst att aldrig stanna upp. Så det var allt ifrån det till att spela poker eller titta på fotboll och gå ut och festa utan man var sexuellt på något sätt, men bara jobba och sen relationer, alltså, och barn eller vad som helst, men bara att det alltid skulle vara 3, 4, 5 saker igång liksom.
Det låter inte så sunt oavsett liksom, om man inte anlägger några moraliska aspekter, bara liksom rent hur funkar man som människa?
Nej, det är inte klokt att göra så. Det är bra att ge sig själv alltid möjlighet att stanna upp då och då och fråga sig vad är det man håller på med och se sig omkring, om man sakta ner lite grann bara för att se så att man är på väg i en riktning som leder någonstans dit man vill.
Vad fyllde det för behov för dig att ligga med så många människor?
Jag blir jätteglad.
Jag blir bekräftad.
Jag har en teori. Jag tror att den bekräftelsen man inte fick som en barn som växte upp är den man mår bäst av sen. Så om du oftast fick höra, fan vad snygg du är, vad rolig du är, vad smart du är. Om du oftast hör det, vad snygg du är, då är det det som betyder minst för dig sen. Och jag säger, jag tror att det ofta är därför, om man drar på gruppnivå med män och kvinnor. Och det var någon film som spreds på någon kvinna som gick ut i New York, bara filmade sig en dag med en hemlig kamera och så att hur många det var som så här, du vet, catcalling och vissla efter den. Och jag såg på sociala medier en tydlig skillnad i reaktioner, och många kvinnor som bara, äntligen så får folk se hur vi har det. Och jättemånga män som bara, det där verkar kanon. För att man har svårt för att de skulle göra vad som helst nästan för att bara en gång få en komplimang för sitt utseende. Ja. Någon som kom och sexualiserade dem till exempel och sa så här, tjena snygging, ska du följa med mig hem? Alltså folk drömmer om att det här ska hända.
Och då pratar du om män i första hand? Eller?
Jo, men precis. Och inte alla män. Många män. Precis som att inte alla kvinnor tycker att det här är jobbigt. Men många, för att det här är något som de är vana vid, att de blir oftare sexualiserade än vad de önskar, medan män kanske mindre ofta, de skulle önska bli det lite oftare än vad de blir. På samma sätt tvärtom, att få höra att man är kompetent och smart, och därför kanske det är vanligare på gruppnivå att kvinnor i vuxen ålder blir så här, du vet, den ser mig för den jag är och uppskattar mig för vad jag gör och säger och inte bara för hur jag ser ut.
Men det ligger nog en hel del i det där. Men när du tittar tillbaka på de här situationerna mellan dig och de personer som anklagade och polisanmälde dig, med facit i hand då, med de glasögon du kunde ta på dig efter anklagelserna, ser du något annat nu alltså än vad du såg då? Och vad är det i så fall?
Nej, inte i de situationerna. De skiljer sig också åt en del. Men det var väl att det var kanske, det har med personlighet att göra. Man förstår inte, och det var nog också Appelqvist som sa det till mig, men det kanske är ett annat sammanhang, men att man förstår inte alltid vad man betyder i andra människors ögon och vem man är.
Och hur har det relevans för det här resonemanget?
Ja, men beroende på vem man är i andras ögon och kanske då vilken... hur maktbalansen ser ut mellan två personer. Oavsett om det handlar om att någon är mer emotionellt involverad, någon vill någonting annat av relationen eller man har en social makt eller om det är ekonomiskt eller vad det än är, så borde man försöka säkerställa ännu mer kanske, eller jag vet inte, jag tänkte att jag gjorde, men att kanske inte ingå i sådana relationer bara för att man kan inte veta om det här. Det är svårare då att veta om det här verkligen är någonting den vill, fast personen uttrycker det eller visar det. Eller bara vad man kan göra om det är så att man inte får, det inte blir som man vill liksom, i slutändan.
Har du fått en annan bild av vad det faktiskt innebär att inhämta samtycke från någon, som ju är en central term? För att det är ju en sak att man känner att det här är ömsesidigt, men om du skulle ha fått liksom coacha den gamla Soran på något sätt?
Nej, det är, och det kanske låter som att han har lärt sig ingenting, men det är för att det skulle säga att det har Johanna Koljonen gjort, det stackars Johanna Koljonen ska inte ha någon skit för det här, utan vi har aldrig haft kontakt, utan när hon hade den här prata om det hashtaggen,
det.
Och det gav möjlighet till reflektion och att fundera kring samtycke, och man insett att fan, det var situationen när så här, man borde kanske stanna upp och kolla av lite grann då. Så men jag menar, i de här situationerna så har det varit, ja, det har varit jättemånga gånger vi har sett och diskuterat och pratat. Och så det handlar mera om det här hur man, alltså att vårda andras känslor och kanske förstå vad man betyder för dem och ja, helheten runt omkring, inte kopplat till egentligen det sexuella, även om det, jag menar, av hundratals människor så säkerligen så går det att vara mera försiktig liksom. Men det är ändå någonting som jag försöker, för jag rannsakar mig själv och försöker se, du vet, är det här är det här något hos mig, är det ett mönster, är det alltid så att jag är blind inför andra människors gränser, synliga eller osynliga, men det, och jag har pratat med jättemånga människor och som jag har varit med som eller själva har hört av sig och sagt att de är väldigt förvånade, för de har en helt annan uppfattning och bild. Så, och att jag tror att det hade varit fler än en procent. Då tror jag kanske om det varit 30, 40, 50 stycken, kanske 100 stycken, 200 stycken som hade hört av sig. Med också den kraft som fanns i MeToo. Men det är inget som är så här, ska du ha något pris nu bara för att det är några stycken? Nej, det är inte det jag säger, men jag tror inte att det är mitt stora fel var inte att jag var väldigt okänslig inför andra människors liksom och blind inför de sexuella gränsdragningarna. Det var nog andra saker som mer gjorde det, och det var hur jag levde och att vara oförsiktig med andra känslor och också inte hade riktigt koll på vad man betydde för andra alltid.
Lite fartblind låter det som att du var.
Absolut, absolut. Och det är mitt ansvar, och det blir be verkligen ursäkt för, alltså det är ett lidande som medförde det, be om ursäkt för, och att jag var oförsiktig med andra känslor, och det var det som också, jag tror att min egen analys av varför jag har mått som bäst efter den där stand-up-föreställningen som jag gjorde var för att då kunde jag var så fast i vad jag inte har gjort och hur ska jag komma ur det här, och det går inte att komma ur det här. Jag kom inte vidare, men samma tankar om och om igen, varje dag, varje minut, år ut, år in.
Och det är det här med sanningen och att tappa tron på sanningen, och kan jag ha en sanning och någon annan en annan och så.
Vad spelar någonting för, och hur ska jag leva i den här världen där folk har en bild, en så frukt, alltså den är osann, men det är också en osanning som jag inte kan leva med, och hur ska jag då existera? Men istället så kunde jag ta ansvar för vad jag har gjort och skita i det, för vi kommer inte vidare med det. Jag kan inte, det är jättefrustrerande och säkert för alla inblandade, och jag önskar att det hade varit en rättegång åtminstone, men nu är det vad det är och nu kommer vi inte vidare. Men då ta ansvar för vad jag har gjort, och det jag har gjort är att jag har levt slampigt och perverst och varit fartblind och inte varit förstått vad min liksom, i och med min sociala status, vad andra personer kanske har stoppat in mig i för fack och hur de har sett mig och vad i och med det mot bakgrund av det så kan jag nu se hur det som liksom har lett till att en del människor blir sårade av mina handlingar och det, för det så ber jag om ursäkt, och det gäller inte då, tänker jag, främst på de som har anklagat mig, utan det finns nog ganska många andra som säkert, eller liksom, som skulle vara som jag skulle ha varit om någon hade, jag tyckte att någon var lite oschysst eller vad som helst.
Typ ligger med dig och sen inte ens kommer ihåg att ni har träffats.
Typ så. Att man inte säger någonting, men man tycker nog att det där var inte så som jag önskar att jag ville bli behandlad.
Nej, man känner sig inte super sedd.
Nej, kanske. Jag uppskattad och så. Och det stämmer inte för mig att det här inte var något jag uppskattade. Det var bara så som jag levde. Jag uppskattade de flesta gånger, de flesta personer för stunderna och stunden liksom. Så det var inte att jag sket i dem, utan det var ju alltid personer som nästan alltid, ibland gjorde det emot min vilja för att folk bara hänger efter. Men det var ju människor som jag tyckte var ofta härliga.
Mm. Det som en del män säkert frågar sig, kanske allra mest de som är offentliga personer och samtidigt lite sexuellt promiskuösa, om det som händer dig skulle kunna hända dem också, tänker jag. Att...
Gör det, ganska många som ska jag säga har också uttryckt det här till mig. Och jag ska säga att jag är förvånad över en del offentliga personer som är ute och kommenterar, de är inte specifikt kring mig, men i de här frågorna, när bara jag vet om liksom historier och som
inte vore bra för dem om de kom fram.
Ja, och som med bara, alltså, det kan bara vinklas så liksom så låter det illa. Mm. Och det kan vara alltid från så här, han var 43, hon var 19.
Mm.
Det räcker ofta. Det kan räcka för att det ska liksom bli jobbigt för personer. Och det är många som sagt som har hört oss och som har den medvetenheten också och inser att det där har kunnat hända, eller som bara har varit med om saker. De har varit i relationer tidigare, de har varit aggressiva, de har haft problem. Mm. Det är bara att allt inte har kommit fram i, och det är nog...
Så svaret är ja. Det kan hända dem om de har otur eller om de har betett sig vårdslöst mot tillräckligt många människor.
Jag kan säga så här, det har hänt människor, och jag vill inte säga namn, men folk har råkat ut för att och blivit av med jobb och sådana relationer på helt påhittade grunder. Alltså att andra människor har skapat de här ryktena, och de har gjort personer med jättemycket resurser och sådär, utredning och kollar upp IP-adresser och har gjort. Och där är mig veterligen, och det verkar väldigt sannolikt att det finns ingen anklagande. Man har inte hittat någon som säger något, men det är helt påhittat. Men konsekvenserna blir ändå liksom rädda möten och folk som blir av med jobb och sociala relationer och allting. Så att det är inte bara, utan det är att man kan ha gjort något fel.
Det kan till och med finnas situationer där det inte finns någon anklagelse överhuvudtaget, menar du?
Ja.
Och det känner du till sådana exempel?
Ja, och vi har skapat en sån miljö, vi lever i en sån miljö, och jag tror att det är bra för alla om man kommer bort från det. Och det är många också som har hört av sig till mig. Jag ber om ursäkt för alla jag inte svarar på, för jag svarar inte på någon. Och jag ser inte det mesta heller, men jag uppskattar verkligen folk som hör av sig. Och många delar med sig av historier där det händer folk i deras närhet. Det kan vara ett litet samhälle på en skola, någons bror, någons son. Och det är bara för att det är så laddat med det sexuella, så det är lättast om man vill förstöra för någon. Liksom.
Mm.
Men det finns ju även andra typer av anklagelser om rasism eller vad som helst som gör att folk blir så socialt utstötta, och det är svårt för människor. Folk vet inte hur man ska hantera det.
Har den stämning som rådde då under MeToo 2017 förändrats? Tror du att det krävs mer idag för att man skulle hamna i en sån storm som flera gjorde då?
Alltså, den stormen var ju unprecedented, va?
Mm. Och ibland väldigt välförtjänt ju också. Det är det som är det knepiga.
Jag vet inte vem som...
Ja, men Harvey Weinstein till exempel. Ja, uppenbart värd konsekvenserna, skulle jag säga i alla fall.
Absolut. Ja. Och framförallt så är det väl så här, värd de juridiska. Jag tycker alltid att det är obehagligt. Det spelar för mig ingen roll. Alltså...
Mm.
När, och framförallt är det så att när det väl är ute och framme, då, du vet, att vara den 173 personen som skriver så här, Paolo Roberto är äcklig, så här, vad gör det? Vem är... Ja, du vet, jag vet inte. Och det har inget att göra med om man tycker eller inte tycker det. Inget försvar alls av Paolo. Det är ingen person som jag uppskattar, men du vet, bara det här alla mot en grejen, att nu jävlar. Jag tycker det är obehagligt. Det finns en person där. Det finns en att vara så kall inför liksom det. Även om den personen man går på har varit iskall gentemot andra. Så att liksom göra, det är samma sak, alltså även när det var IS, du vet, som är tillfångatagen, och sen när de ligger där i kalsongen, du vet, med händerna bakbundna, då känner jag inte längre så här, jag vill sparka det, utan då är det så här, fan, bra att du är tillfångatagen liksom, och nu ska du få, bra att du får konsekvenser, liksom, och ska, men, och då menar jag när det har varit liksom, jag har sett de kurdiska styrkorna, de får hamna i någon slags fängelse, inte när de misshandlas. Och det mår jag mår inte bra. Alltså det är som en sak när jag var efter den här järnrörskandalen du tog upp, och när det kom fram då, och de blev ju då, fick ju skit för det de hade gjort och ljugit om. Och min take efter det och min debattartikel var att jag sa att låt dem vara. Och det här handlar inte om dem längre, utan det handlar om de här frågorna. Det är det som är intressant i alla fall att prata om. Jag tycker att det är något väldigt, väldigt... Jag kan inte släppa det bara på det kanske är fel, men det bara finns någon humanitet kvar i det där, tycker jag. Som man behöver... Som jag inte kan bortse ifrån.
Jag förstår vad du menar och håller med. Om vi till slut bara tittar framåt då, vad ser du att du gör om 5 år? Ja, det har du egentligen sagt redan, du är psykologisk komiker eller komisk psykolog.
Om jag får drömma om människor och samhället tillåter mig, jag ska göra vad jag kan för att nå dit. Jag har i alla fall börjat podda nu.
Exakt, det är ju ett slags återinträde på någon offentlig scen ändå. Vad är det för podd?
Ja, den heter Sjuka i huvudet, jag och en specialist sjuksköterska i psykiatri, Daoud Ali, som har den tillsammans, och vi kommer nog oftast att ha olika gäster och prata om vad vi tycker är intressant. Imorgon kommer en expert på exekutiva funktioner som har tittat på Xavi och Iniestas hjärnor den här dagens avsnitt släpptes idag, var idag. Skitsamma. Mm. Den här veckan med Homan Sebgati, som är kommunikatör och rappare, scenkonstnär, om österländsk och västerländsk syn på hälsa och på psykisk hälsa liksom, och hur man uppnår det. Så det är, men framför allt så är det ju för mig, för det är lite grann så att man håller på med något, och det är så här, hur många är det som lyssnar och hur går det, och det är sekundärt, och det är dit som jag har försökt och försöker nå till. Och det är ingen fast punkt och så framme så jag är klar, men att det viktiga för mig, det som är begränsande, som jag gör att jag har mått dåligt och fortsatt att må dåligt, det är att jag blir begränsad av min rädsla. Så jag låter den här rädslan styra mig. Så målet är att inte låta rädslan styra mig. Rädslan för vad kommer folk säga och tycka. Och det är inte så att nu gör jag det här och så tror jag att folk kommer säga att det är bra saker, snälla saker, utan jag gör det här, eller dåligt, utan jag gör det här också för folk säga vad de vill, utan jag gör det här för att jag vill göra saker av lust igen och inte styras av rädsla.
Bra sätt, bra ställe tycker jag att sluta den här intervjun. Soran Ismail, stort tack för att du var med i Fredags intervju.
Tack för att jag fick vara med.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.